Podplay.
Jeffrey Epstein dog i en fängelsecell i New York i augusti 2019. Han väntade då på rättegång, anklagad för våldtäkt och systematiska sexuella övergrepp på en rad kvinnor, många av dem mycket unga. Det var brott som begåtts under många år och som var möjliga tack vare ett nätverk av människor omkring honom. En av dem var Ghislaine Maxwell. Idag inleds rättegången mot henne. Välkommen till Studio DN. Jag heter Sanna Thorén Björling.
Jury selection begins today in the federal sex trafficking trial of Jeffrey Epstein's former girlfriend, Ghislaine Maxwell. She's accused of recruiting underage women.
I heard a lot about her in connection with the Jeffrey Epstein investigation. Ghislaine
Jeffrey
Maxwell,
Epstein's closest associate, will stand trial this November for her alleged...
Maxwell says she's innocent of the charges.
Ja, när Jeffrey Epstein dog så trodde många att hela sanningen om vad som verkligen hänt omkring honom aldrig skulle bli allmänt känd. Och så kanske det blir, men hans skugga vilar onekligen över det som händer nu. Idag har vi med oss Evelyn Jones som är reporter på DN. Välkommen.
Tackar.
Vi kommer till Ghislaine Maxwell, men om vi börjar med Jeffrey Epstein som ju inte är huvudperson just på måndagen. Men vem var han?
Ja, men Jeffrey Epstein var ju en affärsman kan man säga. Han var framförallt känd för att liksom frottera sig med eliten. Och han hade vänner som Clinton-paret, president Trump, fast innan han var president när han var en affärsman. Bodde i en jättevåning på Manhattan, en av de liksom dyraste som fanns på Manhattan då. Och ja, helt enkelt en man i smeten. Det har också varit så här... Han kom från en arbetarklassbakgrund. Han fick jobb på en elitskola som lärare. Och därifrån tog han sig in i finansvärlden. Men det som har varit lite oklart är liksom, hur har han tjänat de här extrema mängderna pengar som han hela tiden har använt sig av för att ha sina olika semesterboenden på lyxiga resorts och sin jättevåning och allt sånt där. Men han har ändå varit, han har liksom varit en man i blickfånget under ganska många år.
Han dömdes ju faktiskt redan 2008 i Florida för att då ha underlättat och värvat minderåriga för prostitution. Och redan då så var det ju ganska kraftiga anklagelser mot honom. Och han fick 13 månaders straff, fängelsestraff. Men han fick också rätt så generösa permissioner och han tilläts jobba och sådär. Varför blev det inte mer än så då?
Ja, då var det ju framförallt så började det väl med att en väldigt ung tjej berättade om övergrepp som hon skulle ha utsatts för av Epstein. Och sen så liksom den utredningen som då påbörjades togs över av FBI. De hittade fler och fler tjejer som sa sig ha blivit utnyttjade av Epstein. Men sen den här utredningen till trots så kom de till en överenskommelse med honom om att han erkände två fall av sexköp. Varav ett av en minderårig. Så att det som skulle kunna bli ett väldigt långt fängelsestraff blev istället det 13 månader långa straffet. Då, där han i och för sig var tvungen att registrera sig som sexförbrytare till slut. Vilket det också var mycket diskussion om. Men som blev väldigt mycket kortare än vad liksom de som anklagade honom då hade hoppats för. Och en detalj i det här är ju att den personen som liksom tog fram den här uppgörelsen var Alexander Acosta som senare blev arbetsmarknadsminister hos Donald Trump. Och när de här liksom nya anklagelserna började komma fram strax efter MeToo-tiden så tvingades han avgå på grund av liksom hela den historien som ändå hade hänt 10 år tidigare.
Ja, som du var inne på där så rullades det upp då sen i kölvattnet av MeToo kan man säga. Med kulmen då 2019 då han också till slut grips. Och vad som rullades upp då var ju en värld där kvinnor och unga tjejer mer eller mindre användes som sexleksaker. Och mycket av det här var väl ganska välkänt i stora kretsar men ingenting hände. Det är lite grann som det som hände kring Harvey Weinstein som ju var upprinnelsen till hela MeToo. Men också kvinnor deltog i det här maskineriet och hitta unga kvinnor och få dem att ha sex med Jeffrey Epstein och en del andra kända rika män. Och här kommer vi in då på Ghislaine Maxwell. Vem är hon?
Ja, Ghislaine Maxwell är ju en brittisk societetstjej var hon ju när hon var yngre då i alla fall. Hon var dotter till en brittisk mediemogul, hade också en så här uppväxt i extrem lyx. Det berättas om, ja, men semestrar på liksom lyxjakter och en superstort hus utanför Oxford. Sen 1991 så dog hennes pappa i en ganska, på ett ganska oklart sätt, där han föll från sin lyxjakt då, och det fanns oklarheter kring om det här var en olycka eller om det var ett mord eller ifall han tog livet av sig, för att han var mitt inne i en skandal med där han skulle ha förskingrat pengar och så vidare. Hon började väl lite på ny kula, men hon i New York. Men hon var ju då en lite mystisk brittisk kvinna som snabbt kom in i den här societetsvärlden då i New York också. Och där träffade hon Jeffrey Epstein. Så att det som hon, enligt liksom människor som har umgåtts med dem, så var det hon som var den som folk gillade. Det var hon som var den sociala, det var hon som liksom hittade inte bara unga kvinnor, utan de som umgicks med dem gjorde ofta det för att de liksom tyckte att det var härligt att umgås med Ghislaine. Så det var väl den hon var officiellt, eller vad man ska säga. Och sen så var hon också hans flickvän under en period i alla fall. Lite oklart hur länge och vad de sen hade för relation. Men hon var honom nära i alla fall.
Det sades väl ibland att, eller om det var han som kallade henne för sin favoritflickvän eller någonting sånt.
Ja, men precis. Ja, men det är alltid lite oklart.
Vad vet vi om hur mycket eller nära de umgicks? Och det här pågick ju i flera decennier, deras relation.
Ja, och de umgicks ju nära, det vet man ju. Och sen så tror vad jag förstått det som, så var det liksom perioder av närmare och perioder av kanske inte lika nära. Men att hon var en i hans liksom krets, det var hon ju.
Mm. Och nu då så står hon åtalad för människohandel och för att ha underlättat kontakterna mellan Epstein och minderåriga flickor. Vi ska prata mer om det efter pausen. Studio DN. Idag pratar vi med Evelyn Jones som är reporter på Dagens Nyheter. Vi pratar om Ghislaine Maxwell och den rättegång mot henne som inleds idag i USA. Hon greps för ett år sedan ungefär. Vad är hon anklagad för mer precis?
Ja, hon är anklagad för lite olika saker. Bland annat sex trafficking av barn. Och sen har det varit också en del anklagelser om att hon ska ha groomat liksom unga tjejer åt Epstein då. Och sen är hon också, ska hon också åtalas för mened, alltså för att ha ljugit i rätten. Men det är ju faktiskt en senare rättegång, så det är inte det som de ska utreda i nuläget. Men oavsett det så finns det ändå, det hon är åtalad för kan ändå ge henne liksom upp till 80 år i fängelse. Så att det är inte små saker som hon anklagas för här.
Mm. Och som du var inne på så var ju både hon och Jeffrey Epstein, de umgicks och de hade ett liv i överklasskretsar med enorma ekonomiska tillgångar och så. Han dog ju enligt läkaren av ett självmord, han hängde sig i en cell. Men det har ju hela tiden funnits teorier om att det här skulle ha varit ett mord. Och FBI och justitiedepartementet, som jag förstår, har inte lagt ner den här utredningen än. Maxwell själv, hon sitter ju i häkte i New York och nekar till alla anklagelser, ska vi vara noga med att säga. Hon verkar ju själv må rätt dåligt. Vad vet vi om det där?
Ja, alltså Epstein dog ju då i sin cell i fängelse innan han hann åtalas. Och efter det så var det ingen som visste vart Ghislaine Maxwell befann sig någonstans under väldigt lång tid. Så det dröjde ett år innan de kunde gripa henne i hennes liksom lyxegendom i New Hampshire när FBI kom dit. Och hon även då försökte liksom sticka därifrån. Hon menar att hon aldrig har försökt hålla sig undan rättvisan, utan att hon bara var där typ. Men sen dess så har hon ju då gripits. Och då har hon har suttit isolerad i 500 dagar nu inför rättegången. Och enligt hennes brorsa var ute här om dagen och berättade om att hon mår väldigt dåligt. Och han menar att hon liksom utsätts för övergrepp, inte sexuella övergrepp då kanske, men att hennes vakter liksom inte behandlar henne väl. Medans fängelset själva säger ju att de gör det här, de övervakar henne konstant på grund av det som hände Epstein, att de inte vill att samma sak ska hända nu, att hon liksom ska då försöka ta livet av sig till exempel. Så historierna går ju isär om vad det är som pågår i fängelset, men det som man kan säga är väl att hon verkar ju inte må bra. Liksom.
Man kan ju tillägga det att förhållandena i amerikanska fängelser är ofta förfärliga. Hon nekar ju då, men hur argumenterar då hennes advokat, hennes försvarare?
Till att börja med, apropå det här med hur hon har i fängelset, så har ju de försökt få henne fria mot borgen flera gånger, och domaren har varje gång nekat, för de menar att det finns en stor flyktrisk trots att de har lagt liksom borgensumman på $28 miljoner, så är de ändå för oroliga för att hon ska fly. Försvararna menar ju då att hon inte har gjort det här, att hon kanske också på något sätt har varit utsatt för Epsteins liksom manipulativa personlighet i alla fall. Men och det som också har blivit en stor diskussion är liksom vad de här kvinnorna som anklagar henne ska kallas för. Så det har varit en diskussion ifall man i rätten får kalla dem för offer, om man får kalla dem för minderåriga. Och nu har de kommit fram till att det får man göra liksom. Och sen är det också den här grooming-frågan, för det betyder ju liksom att man övertygar någon eller på olika sätt agerar för att få någon att sen ställa upp på olika saker som den inte vill. Men i det här fallet så har hon ju, om hon nu skulle ha gjort det här, så har hon ju gjort det åt någon annans vägnar. Och då är ju frågan, finns det ett sånt brott eller vad man ska säga? Så den saken har också diskuterats väldigt mycket inför rättegången. Men grundpremissen är ju att hon menar att hon inte har gjort någonting av det hon anklagas för.
Och rättegången startar då måndag 29 november. Vad kan vi vänta oss av den här rättegången, tror du? Det kommer ju med stor sannolikhet bli stort medialt pådrag kring den.
Verkligen. Det som man vet är i alla fall att 4 kvinnor kommer att vittna. Flera av dem kommer göra det anonymt, och det har man också gått med på att de får göra det under pseudonym under rättegången. Många menar ju, alltså, som du var inne på tidigare, så är ju det här lite för att få veta det man annars skulle få veta också i en rättegång av Epstein, som sen inte kunde utföras eftersom att han dog innan den han började. Så förhoppningen är väl precis så att man ska liksom få veta mer om vad var egentligen som pågick i den här världen. Men den här gången då med betoning såklart på Ghislaine och vad hon har gjort.
Nej, det är det jag tänker, vad tror du att vi inte kommer få veta? För att det finns ju en del här som varnar lite grann för att ni tror nu inte att ni kommer få veta exakt det som han gjorde sig skyldig till. För det är inte det som det här handlar om. Tror du att många kommer bli besvikna då eller?
Kanske, alltså nu är det ju, vad jag förstår, Epstein var ju väldigt mycket liksom många, många fler personer inblandade som anklagade honom. I det här fallet så är det ju 4 kvinnor som berättar om vad som har hänt dem. Så det är ju en liten del av det som man kanske hade fått veta i en rättegång mot den faktiska huvudpersonen egentligen i det här dramat.
Du var inne på det också, att den här menedsfrågan, den avgörs senare. Och det finns ju också andra brott som när det gäller Epstein som handlar om hans ekonomiska förhavande, som också är helt andra utredningar. Och det finns ju flera processer här som kan komma som är helt separata, men som handlar om den här kretsen. Bland annat mot den brittiska prins Andrew. Påminn oss lite här, vad har han med allt det här att göra?
Prins Andrew då, som är en av Queen Elizabeths söner. Han lärde känna Ghislaine till att börja med under studietiden i Storbritannien. Och började sedan umgås med Epstein också. Han anklagas av en kvinna för att han ska ha haft samlag med henne när hon var 17 år. Dels i hans hem i London, men dels också på olika av de här ställena som Epstein ägde. Det här har ju redan blivit en jätteskandal för prins Andrew. Han menar ju att ingenting av det här har hänt. Han kommer inte ihåg att han har träffat henne. Han har gett diverse förklaringar till varför det hon berättar inte skulle kunna hända överhuvudtaget. Ändå så har liksom det här blivit också en stor grej för det brittiska kungahuset, vilket i sig också är en helt annan historia som är väldigt intressant, att han är helt indragen i det här, och han var det egentligen redan när han umgicks med Epstein, för att den brittiska kungafamiljen är väl inte toppnöjda över att det kommer ut bilder på prins Andrew med liksom en sexdömd man när de umgås, oavsett om det liksom bara var den här uppgörelsen som gjordes. Så prins Andrew är högst inblandad i det här. Han, där är det ju också en rättegång som planeras, men den är först i slutet av nästa år. Och han och hans försvarare försöker ju få den nedlagd. De menar ju liksom att hon, den här kvinnan som har anklagat honom, hon bara ljuger och hon vill ha pengar från det brittiska kungahuset, eftersom att där finns det ju väldigt, väldigt mycket pengar. Så hur det går med det får vi veta först om ett år. Men ja, prins Andrew ger en liten kunglig twist till det där, kan man säga.
Ja, inte toppnöjda är de nog inte där, nej.
Nej.
Det här kommer alltså pågå ganska lång tid framöver. Ghislaine Maxwell då, hon har hunnit bli 60 år. Hon riskerar, som du sa, ett 80-årigt fängelsestraff, eller motsvarande då, det vill säga livet ut, om hon nu skulle bli dömd för det. När vet vi hur det här går, tror du?
Ja, alltså den här rättegången ska pågå i 6 veckor. Så att efter det borde man väl ha ett hum om hur det går i alla fall. Men sen brukar det väl ta en stund innan man får veta precis domslut och så vidare. Eller påföljd snarare. Och sen så kommer ju ytterligare då den här rättegången bland annat om mened och så vidare. Så det känns inte som att den här historien kommer vara över än på ett tag. Även om det kanske är nu den kommer få mest uppmärksamhet.
Vi får fortsätta följa det här. Stort tack för att du var med idag, Evelyn.
Tack.
Om du vill kontakta oss så går det bra att mejla till studiodn@dn.se. Kom också ihåg att prenumerera på Studio DN när du lyssnar på poddar så missar du inga avsnitt. Studio DN görs för Podplay av producent Sabina Marmelaka, ljudtekniker Patrik Miesenberger och teknik Jonas Lindskog, Bauer Media. Jag heter Sanna Thorén Björling.